Hej allihopa och varmt välkomna till Hönsmammans intervjupodd. Jag heter Isabell Karlström som driver den här podden. Och nu har jag haft ett litet uppehåll. Ett egentligen ganska ofrivilligt uppehåll. Men julen passerade och tiden har helt enkelt sprungit iväg. Men nu äntligen känner jag att jag är på gång igen och jag har börjat boka in jättetrevliga gäster att ha med i podden. Idag, i avsnitt nummer 16, så möter vi Joakim Malmsten. Han är kock, men framförallt så är han ju faktiskt chokladmästare. Joakim har varit med i Dessertmästarna. Han har ett VM-silver med sin chokladpralin med ingefära. Han är en fantastisk inspiratör. Man märker verkligen hur roligt han tycker det är med choklad och att det är en riktig passion. För det verkligen lyser om honom när han pratar om det. Och jag fick en riktig rundvandring i köket där han berättade precis hur han gör. Och jag fick se kakaobönan. Sedan fick jag höra om hela processen. Och det får även ni göra här när vi pratar om det i podden. Ett jätteroligt samtal på alla sätt. Och jag lärde mig väldigt mycket nytt. Och känner väl att jag kommer nog vara lite mer kräsen med chokladen jag äter. Jag har även gjort en hemsida till podden. Så ni får gärna gå in på den. Det är www.honsmammanisa.se. Där har jag lagt ut lite information om varje avsnitt. Ni får en bra överblick om vilka avsnitt som finns. Information om mig och varför jag startade podden. Och även kontaktuppgifter. Om du inte har Facebook eller Instagram eller någonting sånt, så kan du gärna mejla mig istället där. Jag tycker jätteroligt att ni hänger med. Fortsätt gärna med det. Men framförallt lyssna nu på det här jättehärliga avsnittet med Joakim. Tack så länge, så hörs vi längre fram. Hej Joakim och varmt välkommen till podden.
Tack så mycket.
Kul att få komma hem till dig.
Ja, välkommen.
Ja, tack så mycket. Vi befinner oss ju i Torhamn som...
Ja, nästan Torhamn. Ja, Stora Hammar, halvvägs ut till Torhamn.
Precis, som ligger utanför Jämjö, utanför Karlskrona i Blekinge.
I Blekinge skärgård, ja, precis.
Precis, helt enkelt. Och jag är ju här av en anledning idag. Du har haft en liten visning för mig innan vi börjar spela in.
Ja, precis. Hur man gör choklad.
Precis, för du är ju chokladtillverkare, hantverkare. Ja, vad kallar man det?
Ja, chokolatier är väl ett finare ord för det, men...
Ja, det låter ju faktiskt mycket finare, ja. Måste jag ju säga.
Så det är väl att just att jag älskar och har en passion för choklad.
Ja, och det märks ju verkligen när du pratar att du har en passion för det.
Ja, det har blivit det.
Ja, precis. Har du varit med i poddar innan eller lyssnade mycket på poddar? Eller?
Nej, lyssna kan jag göra, men jag har inte varit med i någon podd innan. Så jag har varit med i radio, tv och den biten, men inte i någon podd.
Nej, precis. Och det här med radio och tv, det kommer vi också komma in på under tidens gång här, tänker jag.
Mm.
För det är jag lite nyfiken på.
Förstår jag.
Ja, men jag tycker att vi börjar från början. Hur du kom in på det här med choklad?
Jag har ju jobbat som kock i 35 år och chokladen har väl varit med hela vägen. Jag menar, man gör ju desserter och den biten. Men det här med chokladpralin och så, det kanske kom, ja, vad kan det vara, 20 år sedan eller någonting. Jag tog, det var en nyår som vi skulle skapa en pralin till nyårsmeny uppe på Stuvenäs gästgiveri.
Mm.
Och då vi hade en form och vi göt då de här chokladskalen och fyllde med en champagneganache inuti. Och gästerna blev ju lyriska av den här och det var en riktigt häftig upplevelse.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig att de blev. Men som, om man säger som kockyrket då, du har jobbat som kock i många år.
I många år, ja.
Mm. Och kan du ge några exempel på liksom i vilket sammanhang du har varit kock? Jag tänker man kan ju vara kock på olika sätt.
Oh ja, absolut. Man kan väl säga så här att min början och karriären så jobbade jag ganska mycket nere i södra Sverige. Uppvuxen då i Halmstad, eller utanför Halmstad, mot Båstad till. Och jobbade både i Halmstad då, men även i Båstad. Och min första sommar efter skolan så skulle jag ju då var liksom vanlig kock på det här lite finare stället då, Grand Hotel som det heter där nere i Båstad.
Ja.
Och då visade det sig att köksmästaren stack därifrån, och då frågade de om jag ville ta köksmästartjänsten, och då var jag ju ung.
Och, oj!
Ja, det var, tänkte jag bara, nej, det kan jag absolut inte ta, utan det får ni ju hitta någon annan person. Men de hittade ingen annan, och till slut så blev det ju bara så att jag fick ju ta det jobbet då. Och lärde mig fruktansvärt mycket, för jag fick hjälp av en kille nere från Ystad, en köksmästare. Mm. Som lärde mig hur jag skulle lägga upp mitt jobb och hela den här biten, hur man hanterade personal, schema, allting.
Ja, alltså kock är ju för det första inget lätt yrke överhuvudtaget när man inte är arbetsledare eller planerar köket. För det är ju stressigt,
det,
och det,
absolut,
man måste ju ha full
komplicerat koll. Komplicerat jobb är det, absolut.
Ja, precis. Så bara det när man, alltså när man är ny kan jag tänka mig kan vara en utmaning. Men ja, då det också få börja styra upp.
Ja, och det roliga i det hela var ju då att det kom ju jättemånga duktiga kockar uppifrån Stockholm ner som
gästkockar
skulle,
eller?
Ja, precis, som var min personal under sommaren.
Ja.
Och de kunde ju mycket, mycket mer än mig. Men jag, de hjälpte mig och jag hjälpte dem att styra upp detta. Så att det blev faktiskt en fantastisk sommar.
Du var diplomatisk.
Ja, det får man verkligen säga.
Ödmjuk.
Ja, men det gav mig en medtagning på att styra i kök. Så att jag har jobbat ganska mycket som chef, antingen förstekock eller souschef finns också, då det är biträdande köksmästare eller köksmästare. Även jobbat som food and beverage manager. Då är du
oj,
liksom,
det låter verkligen.
Ja, det är lite så. Men då är jag liksom chef över hela restaurangen, alltså både servis och kök.
Ja, precis, som en enhetschef.
Precis.
Eller vad man ska säga.
Ja. Så att det är också en rolig grej i det jag har gjort genom åren.
Ja, precis. Har du även haft egna restauranger?
Jag har drivit två restauranger, men inte riktigt som mina egna. Jag har haft någon som har varit ekonomiskt ansvarig, men jag har ju drivit det som om det vore min egen restaurang.
Ja, precis. Trummenäs golfklubb.
Ja, klubben där ute, ja. Precis. Och sen inne på Draxö Camping då, enhetschef där kan man väl säga. Men jag drev det som om det vore min egen restaurang.
Precis.
Så jag hade allting liksom som jag ville ha det.
Ja, spännande.
Mm.
Jag har pratat om det i podden innan, men jag började min karriär inom servisen när jag var yngre uppe i Kristianopel.
Ja.
Så jag vet ju hur stressigt det kan vara.
Det kan
och nu
bli.
På senare år är jag ju på somrarna på gästgiveriet Kristianopel.
Ja.
Som mina föräldrar har.
Ja.
Så jag vet ju hur stressigt det kan vara. Och jag har verkligen fått träna på att liksom hålla mig lugn. Eller man ska säga, nästan fått meditera i köket ibland. För liksom, nu tar jag en sak i taget.
Ja.
Det spelar ingen roll vad som händer.
Nej, men
för det blir inte bättre av att stressa.
Vill och prioritera och ta de här viktigaste sakerna först.
Ja, precis.
Och så var grej i sin tur.
Ja, men man blir väldigt imponerad i alla fall.
Ja,
det är kökspersonal överhuvudtaget.
En häftig miljö är det.
Ja, och kreativ och skapande.
Absolut, plus att man får lite adrenalin när det sätter fart.
Ja, verkligen. Mm. Och när du då jobbade som kock, då var det desserterna som du brann mest för?
Ja, det har det nog alltid varit faktiskt det roligaste, att få pilla lite extra och göra det här extra goda.
Var det upplägget eller är det en kombination av smaker?
Det är en kombination, ja precis. Jag tycker ändå det viktigaste är med smaken och få konsistens. Få det här så att man tycker att det verkligen smakar det man vill att det ska smaka. Om man har någonting med jordgubb, då vill man verkligen att det ska smaka jordgubb. Eller om man har då en whisky i någon liten kräm, att det verkligen smakar whisky.
Ja, precis.
Och det har följt efter även in i min pralintillverkning, att jag verkligen vill att det ska smaka när man äter mina praliner.
Ja, precis. Jo, men det man tänker ju när man köper någonting och det står att det ska smaka en sak, ibland kan man faktiskt bli besviken. På att jag har smakar det inte mer.
Nej, precis. Jag köper ju mycket praliner alltså runt om i Sverige. Så.
Ja, precis.
Och jag känner ju oftast att man är för mesig. Man vill inte riktigt våga ta i och ha i den här extra skvätten. Men om man nu tar som whisky då jag har ätit praliner som inte smakar utan de kanske bara doftar en liten aning whisky.
Ja,
medan
precis.
Om jag gör en whiskypralin då häller jag i rejält med whisky.
Då är det whisky.
Verkligen smaker.
Ja, Ja, men det upplevde jag. Jag gick en korvkurs nu under hösten uppe i Jämtland på Eldrimne. En skola för mathantverkare.
Ja, just det. Jag känner väl till.
Ja, och då så kände jag just det här med kryddorna. Alltså hur mycket kryddor ska jag ha i egentligen? Mm. Ja, man blir ju lite, det här kan inte stämma i receptet. Men sen när man har den färdiga produkten så, ja men det behövs ju. Ja. Alltså det krävs
ja,
det.
Ja, ja, ja. Och oftast är det ju så att en produkt som man då tillreder, att den ändrar ju smak tills ja, den precis. Liksom har stannat till sig och fått liksom mogna.
Ja, och efter värmning och
ja, eller hela den biten.
Och, ja, precis. Nej, så ja, men det är väldigt spännande med smaker.
Mm, oh ja, det är det.
Mm. Har du någon favorit när det gäller efterrätter då?
Alltså jag är ju nu har jag ju träffat på yuzu. Det är en asiatisk frukt som är en korsning mellan en mandarin och en citron kan man
ja,
säga.
Ja, just det.
Den tycker jag är väldigt rolig att jobba med. För den har en syra men den har även en liten sötma.
Ja.
Så att den är väldigt rolig att jobba ihop med.
Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Och när du började, då började du jobba med choklad. Men hur gick du tillväga liksom, från det? Eller hur blev processen?
Jag är ganska så här nyfiken på saker. Så jag är ju självlärd. Jag har ju lärt mig hela processen med choklad. Jag har läst, tittat på bilder. I början var det mycket alltså, böcker och så. Nu är det lättare. För idag kan du titta på YouTube och så lära dig. Men när jag började så fanns ju inte det. Så att det var mycket böcker jag tittade på hur man kunde göra och var väldigt nyfiken. Och köpte mina första formar och började leka och ja, mycket misslyckandes i början.
Men du gav det inte liksom?
Nej, absolut inte. Utan jag hittade balansen i det, rätt temperering och få det här att bli den här explosionen i munnen och... Så det var en lång väg dit där jag är idag. Men,
ja, precis.
Men samtidigt, man måste misslyckas för att nå resultat.
Mm. Och det är många timmar i köket.
Det är väldigt många timmar. En pralin idag som jag gör, som jag målar, de lägger jag mellan 2-3 dagar på.
Ja, så det är tålamod.
Det är ett hantverk verkligen som tar tid.
När du började så, då, hur fick du tag i grejer och...
Som, alltså jag började ju då på mina arbeten där jag jobbade att ta in det på menyer och ha praliner. Aha, på menyerna och det. Det var väl där det började och sen så köpte jag då produkter via hemsidor och via mina leverantörer köpte jag då produkter som jag behövde ha i min tillverkning. Så det var väl den vägen.
Precis. Och när kände du verkligen att ja, men nu jobbar jag verkligen med choklad eller nu kan jag börja sälja mina praliner eller nu?
Ja, alltså grejen är den att för kanske 5 år sedan när jag stod på den första marknaden och sådär, då var man ju lite orolig, kommer folk att köpa och
ja,
för då här, innan dess hade jag ju bara gett bort till vänner och bekanta och den biten. Men när man väl kommer dit att man vill verkligen dela med sig ännu mer av det, och det var ju sån julmarknad som jag skulle stå på och jag hade gjort upp lite praliner och tyckte att det här kommer nog räcka, så många köper de nog inte.
Nej, precis.
Men det visade ju sig att första dagen så sålde jag mer eller mindre slut, så jag fick hem på natten och göra ännu mer.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det var jätteroligt.
För motivationen.
Ja,
ja precis.
Så att, det var väl i den lilla skalan jag började och folk berättade för mig att de tyckte det var fantastiskt goda praliner. Och det gjorde mig ännu mer glad att fortsätta och göra det ännu bättre.
Ja, precis. Och hur la du upp ditt arbete, eller din försäljning tänker jag då? Sålde du dem styck eller sålde du dem
i? Ja, jag hade både och sålde i ask eller per styck. Och jag tror än idag så är det nog att när man har så många sorter som jag har på marknader, då är det nog styck som folk, för då vill de verkligen peka på en och så den vill jag ha och den vill jag ha. Medan när jag säljer kanske på såna här som Alla hjärtan då tar jag fram en ask.
Ja, precis.
Och gör då är det speciell, ett
koncept, ja, precis. En presentlåda ja. Liksom.
Som man kan... Så att det skiljer sig lite grann från vad det är jag gör. Jag gör ju även till bröllop och liknande och då blir det kanske bara en smak, men ganska många.
Ja, precis.
Så att,
ja, för det tänker jag. generellt då när du startade också. Vad är det för typ av kunder som du når ut till mest? Eller vilka är det som köper dina praliner?
Ja, det är ju folk som uppskattar hantverket, folk som älskar choklad. Jag stöter ju på ibland att folk tycker att det kostar väldigt mycket pengar, de här pralinerna som jag gör. Men när jag har förklarat hela processen med, från det att det är handplockade kakaofrukter och att man hanterar frukterna, man jäser bönan, man rostar bönorna och hela vägen fram till processen att jag får själva chokladen. Det är ju ett hantverk. Sen mitt hantverk uppe på det då, att jag gjuter med tempererad choklad och målar och hela den biten.
Det här ska vi gå in på ju.
Ja, precis.
Hela den här processen.
Men det, när man har berättat det, då helt plötsligt är det inte så dyrt längre.
Nej,
för då
precis.
Är det ett hantverk, det är som konst.
Ja, och just att de får hela bilden och berättelsen bakom.
Ja, så att då kan de som tycker det är dyrt till och med köpa en hel ask till slut.
Och om man inte uppskattar det, då får man ju gå till chokladen i affären helt enkelt.
Då får de köpa Marabou.
Ja, precis. Och vad tycker du om den?
Alltså det är ju nödproviant om man sitter i bilen till exempel och ska ha lite socker, då kan det råka ner någon bit Marabou-choklad.
Ja, precis. Annars... Men tycker du att det är choklad liksom? Eller förstår du mig vad jag menar?
Nej, inte i mina ögon så är det inte choklad. Utan om man läser på innehållsförteckningen så börjar ju deras med socker.
Ja, det är mest av sockret.
Ja, precis.
Liksom.
Och det är ju tvärtom vad jag jobbar med då. Jag jobbar ju mycket med riktiga råvaror, hög kvalitet. Och då börjar ju min med kakaomassa till exempel.
Och då tänker jag att vi kan nog liksom inte dra på det här, utan du får nog helt enkelt berätta för alla hur du framställer dina praliner och
absolut.
Var det kom ifrån.
Ja.
När jag kom hit nu så visade du mig en hel del och det var jättespännande att se.
Mm, jag kan gärna gå igenom från hur det går till hela den biten.
Ja, precis.
Det som är mest spännande tycker jag är ju själva processen när vi tar bara från när det blommar. Alltså blomman på kakaoträt, den blommar bara i ett dygn. Så där
precis.
Har du ju då att befruktningen, den måste ske under detta dygnet. Annars blir det ingen frukt.
Nej, det är steg ett med
det
blomman.
Det är steg ett om man säger så, ja precis.
Mm.
Därefter har du ju då att det handplockas, alltså alla frukter handplockas.
Ja.
Så det blir ju att dessa bönder, det blir ju liksom ett hantverk att ta hand om frukterna.
Ja, det är ingen liksom industriell
nej,
process
precis.
Eller att det bara skövlas ner. Och...
Nej, utan det sker för hand.
Småskaligt och
ja.
Hantverk. Mm.
Och sen då delar de dem för hand, själva frukten. Och inuti frukten så ligger det ju då fruktkött med kakaobönan inuti detta. Och detta tar man då och jäser. Och det är ju då för att få processen i själva kakaobönan att smaka det vi uppfattar som god choklad.
Mm.
Efter jäsningsprocessen så tar man ut bönorna och lägger dem och torkar på stora markytor.
Mm.
Därefter så packas det i säckar och skickas runt i världen.
Och varför någonstans är det tillverkningen sker?
Den sker i...
Främst.
Ja, det alltså, finns ju överallt i världen där det är rätt temperaturer, rätt klimat. Jag köper då mina bönor från Colombia, Tumaco, som ligger i den norra delen. Den är ju fantastisk. Jag tycker den, jag har hittat en böna som jag gillar väldigt mycket. Och det som jag tycker är fantastiskt nu då när jag får hem den här säcken och får hantera den, det är ju att jag rostar ju då bönorna i ugnen.
Ja, precis.
Och då börjar huset att fyllas av den här fantastiska chokladsmaken.
Ja.
Eller doften rättare.
Den här säcken, det måste liksom vara som en skatt att få hem.
Ja, det är det verkligen. Det är
ja.
Kärlek. Det
ja.
Är så jätteroligt.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och något innan vi går vidare, bara den här blomman som du berättade om.
Ja.
Hur ser den ut eller hur...
Ja, den är ju jättefantastisk. Den är ju vacker som bara den och växer direkt in på stammen.
Ja, vilken färg var? Den var lite...
Ja, den är gul, lite, ja, lite skimrande i färgerna, men lite gulaktig.
Mm.
Sen kan jag tänka att det finns olika blommor. För
ja, för
det
olika.
Finns ju olika bönor.
Precis.
Det finns ju 3 eller 4 olika sorters bönor. Mm. Krillo är det ju den bönan jag använder, det är ju den mest exklusiva.
Ja, precis. Och du, dels så tar du hem de här bönorna och gör din egen choklad.
Ja.
Men du använder också choklad, eller som är... Som du köper?
Ja, jag,
ibland.
Ja, precis. Mm. Definitivt. Jag gör ju, alltså den egna chokladen gör jag i sådana små mängder än så länge.
Mm.
Så det är mest för min experimentella liksom, del. Jag tycker precis. Det är fantastiskt roligt.
Ja.
Men jag har ju kunder som köper av den också. Men däremot då, den chokladen jag använder mest av, det är ju antingen den jag importerar själv då ner från Tyskland. Som är Rausch heter den.
Mm.
En väldigt bra högkvalitativ choklad, men jag använder även Kallebaut som är ett märke, Felicine är ett märke.
Vad har de gemensamt, de här märkena? Vad är det du tittar på?
Ja, det är för att kvaliteten, få rätt choklad. Det är kvaliteten på bönan och hela den biten som gör att du får en bra choklad.
Mm.
Ju bättre choklad, desto lättare är det att jobba med den också.
Mm, precis.
Så köper man en sämre choklad så är det mycket svårare att hantera den.
Ja, precis.
Så att det har lite med arbetsmässigt att göra.
Mm.
Och smakmässigt givetvis.
Det var en liten avstickare.
Ja, jo, absolut.
Ja, men man blir nyfiken. Det är väldigt roligt.
Det finns mycket att prata om, ja, choklad. Det är ju det som är så häftigt.
Om vi då fortsätter med när det gäller processen då.
Mm. Då är det ju så att när jag då har rostat bönan så vill jag få bort lite av skalet. Mm. För i skalet då sitter en liten bäska. Så den, då krossar jag bönan och kör den igenom en liten hemmabyggd maskin som jag har byggt som suger bort skalet och får bara då kvar det här krossade.
Ja, precis. Nibs, ja, det gäller att vara kreativ. Ja, sitta precis. Och skala dem, det hade varit tålamodskrävande.
Ja. Nej, så att de här nibsen då, det är ju de jag vill ta hand om och då mala.
Mm.
Så nästa process är ju då att jag lägger den i min counch, alltså en malmaskin med stenar som rullar mot varandra.
Ja, precis.
Och de här då, man kan göra det i 24 timmar, de första gångerna gjorde jag det. Men gör man det lite längre så blir det ännu bättre. Så nu är jag uppe i 72 timmar när jag gör, och det blir fantastiskt gott.
Mm. Och hur ser det ut då?
Från början är det ganska grynigt,
ja.
För man tillsätter då, eller jag tillsätter bara kakaofett och socker. Så i början är det ganska grynigt, men efter redan någon timme så börjar det liksom bli chokladmässigt, att det börjar bli lite rinnigt.
Mm.
Och efter 24 timmar då är det liksom rinnande choklad.
Ja, det blir rinnande, ja, då. Jag tänkte precis. Nästan som en massa att det skulle,
ja,
bli.
Nej, det är ju om du då inte tillsätter kakaofettet och sockret.
Nej,
då är
precis.
Det nog ganska trög.
Ja, precis.
Jag vet ju de som har gjort 100% i choklad.
Mm.
Då tillsätter du bara kakaofettet, inget socker.
Okej.
Så att det går att göra 100% i choklad.
Ja, det går att göra då, ja.
Mm.
Mm. Spännande. Mm. Och när jag tittade på den här bönan som jag fick krossa innan.
Ja.
Då tyckte jag, alltså jag upplevde att det ser ut som en valnöt nästan ju.
Ja, mer som en nöt än många
alltså
tror
inuti,
att det är så, ja, jo, jag förstår vad du menar, att det blir liksom som lite vågor och så inuti,
ja,
den.
Precis.
Men om man tittar på utseendet så ser det ju många som misstar sig för att det är som en mandel,
ja,
rostad
utvändigt.
Mandel, ja,
ja
precis.
Precis.
Men just när du krossar den och får liksom det här innanmätet.
Ja, strukturen.
Ja,
där.
Så är ju den väldigt skör och så och fin, så att det påminner mycket om en nöt.
Ja, ja, men det var jätteroligt att se. Det har jag aldrig sett faktiskt.
Nej.
Absolut. Och då när du har den här rinnande, då är chokladen klar helt enkelt.
Ja, då är den klar att börja använda. Men det man måste göra är att man måste temperera den. Och tempereringen gör du för många grejer som ska bli perfekt. Det är ju då för det första att du får crunchet i chokladen. Det är att du får upp blankheten i ytan.
Mm.
Plus att det är lättare att hantera chokladen efteråt när du väl har hällt ut denna antingen i formar eller direkt på en bricka eller någonting, för att då mellanlanda, om man nu säger så, att jag inte ska göra processen att göra praliner direkt.
Okej, okay. Då lägger du ut det så.
Ja, så ja. Då lägger jag ut det för att det ska stelna, men då måste jag temperera den. Och då, ja. Då höjer jag temperaturen till 45 grader, sen ner till 28 och sen upp till 32.
Och det gör är just de här temperaturerna?
Ja, på mörk choklad är det. Och då gör jag det på en marmorbänk, alltså jag tablerar. Jag lägger ut det och sen liksom sveper runt så att jag kyler ner.
Ja, man har ju sett det hända när man har tittat liksom på
och den konsistensen, det är kärlek. Det är så jävla häftigt att hantera chokladen.
Ja, men jag kan tänka mig det. Man ser ju redan där hur glansig den blir och fin liksom. Men också när man pratar temperering. Om man står där med sitt julgodis och vill ha sin måsatkula så här blank och fin. Ja. Vilket jag aldrig har fått eftersom den blir helt matt.
Ja.
Den ser ju gammal ut samma dag som man har gjort den liksom. Ja,
men det är just att du inte har tempererat
rätt. Då är det tempereringen som jag ska börja...
Det är där du ska börja jobba lite.
Börja jobba lite. Ja. Ja, precis.
Men man lär sig det ganska fort. För det är en bra grej att köpa en bra termometer.
Mm.
Och sen vara noggrann och kolla temperaturerna. Och att precis vid de temperaturerna som man vill att det ska vara, att man avbryter då nedkylningen och går upp till värmning, och att man stannar vid rätt temperatur när man är klar.
Att det är ett exakt arbete, man ska säga.
Ja, det är det verkligen.
Man måste vara noga med
temperaturen. Ja, det måste man.
Mm. Ja, väldigt spännande. Och då har du din choklad, och det är då du tar fram formen, eller?
Ja, då börjar ju min nästa process i själva mina pralintillverkning, och det är ju då min form. Det är ju då i hård plast, karbonit. Och där då, i många fall så målar jag ju denna först.
Mm.
Och då använder jag kakaofett och kakaofärger som jag då mixar, och då vid rätt temperatur målar jag då i formarna, antingen med pensel eller med fingret, eller skvätter jag ut färgen för att få lite mönster i den. Och detta tar väldigt lång tid. Det är en av de längsta processerna i min tillverkning. Så det kan ju ta mellan 4 och 6 timmar att göra.
Mm. Är det något du målar mönster, eller är det mer att du känner att det blir skvätt?
Ja,
eller? Alltså, har du någon tanke när du målar? Eller det beror på vilken
det är olika. Jag är väldigt sån att jag gör någonting när jag väl står där i processen och gör någonting. Jag kanske inte har någon färdig bild på hur det ska se ut, utan
det är känslan.
En känsla för stunden som gör att om jag skvätter eller om jag målar med fingret så att det blir liksom små rundlar i det. Eller jag kan även använda en airbrush, alltså spruta ut färg med airbrushen.
Mm. Eller borste, går det med?
Ja, borste går också absolut jättebra. Mm. Så att det finns många olika sätt att få det här färdigt liksom.
Ja, precis. Så spännande. Att, kan man även sätta i, nej, inte pärlor och sådana grejer, utan det gör man efteråt, eller?
Om man nu vill ha det. Pärlor har jag nog inte jobbat så där jättemycket med. Det. Ja, det kan man säkert göra. Det är kanske mitt nästa steg, det vet man precis. Inte. Jag har sett några där de har lagt pärlor utanpå och så satt fast dem.
Mm.
Så att det absolut, det funkar det med.
Mm. Ja, det är spännande.
Ja, verkligen. Men efter det här att jag har målat, då tar jag min choklad och tempererar den då. Och när den är det tempererad perfekt, då först häller jag ner den i formen så att alla de här hålen blir fyllda med choklad. Och sen tycker man ju det är jättekonstigt, nu ska han hälla ut chokladen. Och då vänder jag upp och ner på den här och häller ur all chokladen. Och så skrapar jag av ytan så att den blir helt len. Och då får jag bara ett tunt skal med choklad kvar.
Ja, det känns ju som du säger lite konstigt att hälla ut
det. Ja, precis. Men då får jag det här ihåliga, och där i det hålet, det är ju där jag fyllde själva smaken. Då gör jag en chokladkräm, en ganache, som jag fyller med olika smaker. Det kan vara allt ifrån någon sprit, från whisky, eller till någon som yuzu, alltså en fruktpuré. Så att där, och man kan fylla med många olika smaker om man vill, som den jag tävlade med i VM 2018, där har jag ju 3 olika i den pralinen. Den är lite,
alltså, det är lager.
Ja, 3 olika lager. Det är en väldigt stor process att göra den här pralinen.
Ja, det kan verkligen
tänka mig. Gjorde jag först en marmelad med ingefära och citron, sen gjorde jag en cola med ingefära och citron, och sen en ganache.
Så det är olika dessa strukturer liksom? Mm.
Olika strukturer, olika färger, olika smaker, men ändå i samma pralin.
Spännande.
Verkligen. Och sen då när man är färdig med detta så ska man ju då stänga igen det, och då lockar man, alltså man lägger ett lock på. Mm. Och då spritsar jag ut choklad uppe på och drar med min spatel uppe på, som gör att det blir helt slät, och stänger igen pralinen.
Mm. Och då har du en pralin?
Då har jag en pralin. Då har det tagit ungefär 2-3 dagar att göra den här pralinen.
Mm.
Och då kommer lyckan när man då slår ut den på bänken.
Som vi gjorde här
innan. Ja, precis. Exakt så. Och då faller ju till 99% ut allihopa. Det var en som fastnade det var en, i formen.
Ja. Men den var ju väldigt fin ändå. Ja, när du bara knackade ut den.
Blanka och fina. Ja, även den sista som satt kvar var väldigt fin.
Ja, och det var ju hjärtan med lite glitter i. Precis. Liksom. Jättefina.
Ja, verkligen trevligt att göra lite olika saker.
Vad var innehållet i den?
I denna var det då havtorn.
Ja, det är ju gott.
Ja, den är väldigt syrlig. Lite syrlig. Ja, verkligen trevlig.
Spännande.
Ja.
Och då har du dem. Och jag tänker så här, när du då har knackat ut, hur förvaras de bäst?
Då är det, vad ska jag säga, perfekt förvaring är ju då ett svalt rum, 14-16 grader.
Mm.
Och då är det ju så att jag har en fantastisk garderob under min trapp som är oisolerad.
Ja, oh, som i gamla hus som det här är. Ja,
det här är ett hus från 1924.
Det har jag också nämligen, en sån liknande.
Ja, och den här garderoben, den håller liksom där 14-16 grader nästan året runt.
Mm.
För källaren nere så är en sån här grund med stenar. Precis. Och så att det är väldigt kallt nere i källaren även på sommaren.
Ja.
Men den kylan går upp i garderoben och den håller ganska jämn temperatur. Och det tror jag
som gjort för...
Ja, det man kan göra, alltså om man nu ska utveckla det och alltså bygga en lite större fabrik och så, det är nog att köpa vinkyl, för där kan precis. Du ställa kan temperatur och få den här lagom jämna temperaturen.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Ja, och när du gör de här jättefina pralinerna som jag för övrigt har tagit kort på här nu också.
Du ska få smaka med.
Ja, jag ser verkligen fram emot det, kan jag säga. Du har ju lagt upp dem så fint på ett stort fat här. Och vad söker du inspiration när du gör dina praliner?
Alltså det kan vara från allt möjligt. Det kan vara från naturen, alltså färger i naturen. Det kan även vara...
Årstider tänker du
på också? Ja, absolut. Alltså på hösten man ser liksom löven byter färg och det här skimrande... absolut, men även så följer jag väldigt många duktiga runt om i världen pralinmakare som gör praliner, och man hittar någon och så försöker man hitta något liknande och komma till de utseende som man har sett och så. Så att det
är... Ja, du nördar ner dig.
Ja, det gör man verkligen.
Ja. Jag känner igen det nu med det här med korv. Alltså det är det enda jag tänker på, känns det som. Alltså och man läser allt, man går med i grupper.
Ajemän.
Man försöker liksom verkligen ta in allting.
Ja, jag är med i en sån här chokladgrupp då, chokladmakarna. Och vi är 2-3 tusen personer som är lika nördiga allihopa. Alltifrån amatörer upp till proffs. Där man hjälper och stöttar varandra. Och där tycker jag det är jätteroligt med min kunskap att kunna dela med mig och hjälpa. Precis. Folk som stöter på problem, om det har med temperering att göra eller om det är färgläggning eller smaker, så tycker jag det är fantastiskt roligt att dela med mig om min kunskap.
Ja, det är guld, va?
Ja, det är jätteroligt.
Ja, verkligen. För det är ofta när man står i det, även om man ungefär visste eller tänkte sig hur det skulle gå, men så dyker det upp något mitt i, och då vill man ju ställa de där frågorna direkt.
Absolut, ja. Som i min början och så, när jag stötte på problem, så stötte jag ihop med en kille som heter Gustav Mobrack. Han har hjälpt mig väldigt mycket genom åren, stöttat mig även med de konstigaste frågorna och... Och han har liksom tagit in sig och hjälpt mig. Och idag så hjälper jag honom ibland uppe på mässor och så. Jätteroligt att få en sån här kille att kunna bolla idéer med.
Har du haft någon mentor eller?
Alltså, nej, men det är väl Gustav som är min stora mentor. Sen har man ju andra förebilder och så, följer ju lite... människor runt om i världen, men jag menar Gustav är ju den som har hjälpt mig mest. Däremot så har jag ju då varit nere i Malmö hos Martin Moirad och Jonas Nilsson när de gjorde någon julask för 4-5 år sedan eller någonting. Då hjälpte jag dem, var ner och jobbade gratis och hjälpte dem bara för att jag skulle lära mig lite mera.
Och det är ju det bästa att göra.
Ja gud ja, det är det absolut bästa. Så att där fick jag ju upp det här med färgerna ännu mer på ytan liksom, att wow, det här vill jag syssla med.
Ja,
sen tror jag faktiskt så att färgerna kanske kommer att hålla i 2-3 år till. Sen tror jag det kommer att gå tillbaka till den naturella chokladen.
Att de här klassiska?
Ja, jag tror faktiskt det.
Jag såg på din sida, nu är det ju väldigt mycket med färger och liksom det här runda.
Ja.
Men du har ju även alltså, en tid tillbaka så att du har gjort en del som de här klassiska Aladdin-ask.
Jajamän.
Oh, med snäckor.
Och jajamän, det har jag format. Så att, jag tror att det kommer komma tillbaka om några år när man... Ja, lite trött på det här med färger eller man hittar någonting annat, så gå tillbaka till basen. Att, för jag är ju mycket det här att i Frankrike för många år sedan när man liksom körde det här med choklad, att det var den rena chokladen.
Och
det är ju egentligen det man vill. Alltså man har ju det här med smakerna. Det är ju det som är det viktiga, tycker jag.
Mm.
Så utseendet är ju en del av
det. Det är väl bara mode lite?
Ja, det är det. Absolut. Ja.
Och sen är det ju alltid sådär. Jag kan känna om jag ser en pralin då som har mycket grönt på sig, alltså då blir det lite, är det päron då? Ja. Alltså man blir lite...
Det kan förvränga lite vad man tycker och vad det är för smak.
Man får en föreställning.
Absolut. Så att, där kan, ibland har jag ju faktiskt gjort så att jag har gjort kanske 2 former och sen har jag lagt fel fyllning i fel form.
Spännande.
Och det har ju blivit sådär bara, shit, vad blev det här för smak nu?
Ja,
då var den röd och så var det päron i, eller tvärtom då det var grön och det var hallon i. Så att det blir ju liksom sådär mishmash i huvudet när man får
verkligen
in den. Så det är också lite roligt faktiskt.
Mm. Du har även gjort några praliner med lokalt producerade råvaror här ju. Det
absolut,
vet ju jag.
Absolut, ja.
Eftersom 2 i alla fall av dem har varit med i min podd.
Ja, det stämmer. Jag har haft ost från Orranäs. Gjorde en chèvrepralin. Sen har jag haft must från Bredäng. Så att det är ju faktiskt roligt att kunna använda de här lokala producenterna.
Ja, precis. Och musten då, ja, det är ju med äpple då. Och det där med att ha ost i, det känns ju väldigt liksom choklad och ost.
Ja, men det var faktiskt inte så tokigt. Jag trodde först också att det skulle bli liksom konstigt i munnen. Så.
Ja.
Men det blev faktiskt väldigt trevligt, för du har en ganska hög sältan där som mätte chokladen. Och det blev väldigt trevligt. Sen har jag ju även faktiskt Johanneshus som jag använder honung ifrån. Det är också en rolig grej, för oftast använder jag glukos eller trimolin när jag använder då istället för socker, för socker i sig är ju väldigt sött.
Ja.
Och i mina praliner, jag vill inte ha dem för söta.
Nej.
Så jag använder de här sockerarterna som är mindre söta. Och det är ju, honung är också en sån grej som är mindre söt men har en annan karaktär, och det är väldigt trevligt att använda.
Ja, smaken av honung blir ju väldigt skarp. Eller alltså, honung tar ju lätt över, men tar du väldigt lite av det då?
Jag tar sommarhonungen, alltså den flytande,
den milda,
milda sommarhonungen som är flytande. Men däremot kan jag göra en pralin som jag vill att det ska smaka honung.
Precis, att det är honung.
Då kan jag ta en fast honung och göra på, så att då får man den karaktären i.
Mm. Jag gick marmeladkurs också för äldrimner några dagar. Och så. Då provade vi att göra samma marmelad, fast en där vi sötade hälften med honung då och den andra med socker.
Ja.
Så det är lite
stor
kul. Men, ja, det är jättestor skillnad. Så det, där gällde det ju att man tyckte om honung. För vi tog ju ganska mycket honung i då.
Absolut, ja.
Men det är väldigt kul att mixtra med
det. Ja, det är det faktiskt.
Mm. Men det är jätteroligt att du sätter prägel lite på det lokala.
Ja, men
lokala
lite lokalt är roligt faktiskt. Ja. Och likadant plockar jag ju äpplen i min egen trädgård och gör lite på bär och så liksom i närhet. Så att det är fantastiskt roligt.
Vilken är favoriten hos dem som, vilken är det du gör mest? Finns det någon sån?
Ja, jag har ju min lakris. Jag gör som en lakriskola som jag blandar ner choklad i. Som en, blir en mellanting mellan en pralin och en fudge.
Mm.
Den är ju väldigt omtyckt.
Mm.
Och den har jag alltid haft med mig i mitt register. Så att, det är lite roligt faktiskt.
Och det är ju faktiskt så att du har ju mött stora framgångar med din chokladtillverkning.
Ja,
på senare år här.
Det är faktiskt jätteroligt. Det börjar ju med att jag ja, på ren sån här chansning skickade iväg en pralin ner till Italien. Eller rättare sagt, första omgången var ju till Köpenhamn som jag skickade då 2018. Och gick vidare då till VM och tog då ett silver i VM. Så att det är lite roligt faktiskt.
Och hur gick det till? Alltså, var det bara att du helt enkelt googlade och hittade det här?
Ja,
eller?
Faktiskt var det så. Hade fått nys någonstans, sett någon bild, någonting. Och den här tävlingen då var liksom, det blev ett litet intresse, men jag tänkte ju att det hände väl ingenting, utan jag gör det på skoj liksom.
Mm.
Men de uppskattade det, så att det var lite roligt.
Och du skickade ner choklad då med posten till, eller?
Ja, i ett riktigt värderat paket så att de inte gick sönder eller någonting.
Nej, precis.
Det är ju väldigt svår process att skicka iväg så.
Ja, det kan jag tänka mig.
Men det lyckades och de höll och... Jag har hört av en av domarna som provade den, som inte ens gillar ingefära. Han gillade den jättemycket. Mm. Så det är ju lite roligt faktiskt.
Ja, verkligen. Då satte du ju smakerna.
Ja, verkligen. Så det är jätteroligt.
Och hur kom beskedet då? Hur fungerade det?
Beskedet kom faktiskt av en kompis i den här chokladgruppen som jag är med i.
Mm.
Han skrev på den att Joakim, du har tagit silver. Så det var liksom en överraskning riktigt ordentligt, så att det kom ju först därifrån och senare då ifrån Italien.
Mm.
Så att, och nu tyvärr har de ju då missat mitt diplom där, men det fick jag nu för någon vecka sedan faktiskt.
Ja.
Så det var ju lite roligt att få det på papper.
Ja, det förstår jag verkligen.
Ja.
Så då kom det något brev med ett bevis då.
Ja, precis.
Men att du fick beskedet via din kompis. Grupp då.
Ja, det var lite roligt faktiskt.
Ja, jättespännande. Är det någon tävling som är årligen?
Ja, eller den är årligen.
I olika länder eller är det alltid?
Du har ju först en deltävling i Skandinavium och det är ju nere då i Köpenhamn.
Ja, precis.
Och sen är det då, har varit i alla fall i Italien de sista åren, men jag vet inte om de har den där alltid.
Det måste ju vara ett erkännande, för jag menar, nu i Sverige känns det som att det finns ganska många som tillverkar praliner.
Det gör det.
Alltså det har blivit ett mode i det.
Ja, gud ja. Det är,
mot för några år
var och varannan hemmafru, höll jag på att säga, gör det idag.
Ja, för när jag var, alltså jag tänker bara när man tänker tillbaka när man var yngre, då fanns det ju en chokladaffär i stan.
Ja.
Och dit gick man om man ville ha en presentask liksom. Ja. Men annars så hittade man
Jag tror att det är så att både YouTube och andra länkar och så har gjort att en vanlig människa kan lära sig hantera de här grejerna och göra det väldigt professionellt hemma. Och genom det då våga nå ut.
Ja, och det är säkert så.
Ja.
Det har ju verkligen öppnat upp.
Ja, det har det verkligen. Och jag tycker det är fantastiskt. För jag älskar ju choklad. Och ju fler människor som jobbar med det och håller på med det, desto roligare är det ju.
Ja, och ju mer går det ju framåt. Och man får ju utmana sig själv kanske ännu mer.
Ja.
Så är det ju.
Det kräver ju att man gör det bra.
Ja, precis. Ja, jättespännande. Det är verkligen roligt med choklad. Man blir ju väldigt inspirerad när man pratar med dig.
Det är häftigt.
Och den här tävlingen då, det var kanske inte den som ledde till något mer, men det var ju, eller det var innan.
Nej, det var i samband.
Det var i samband, ja, det måste ha varit
allting när... hände ju på en och samma gång, om
precis,
man säger så.
Du sökte
jag, Jag sökte en annan tävling och det är också en sån här grej jag gjorde på skoj. Det var till Dessertmästarna. Och
det är ett tv-program ju i...
Ja, i TV5, ja, Dplay kan man nog se dem fortfarande faktiskt. Mm. Det var så att jag hade sett på Facebook inlägg av Roy Fares att man kunde söka dit och ja, jag fyllde väl i där, jag tror det var bland de sista datumen innan man alltså, inte kunde skicka in längre. Och sen bad jag min son att filma mig när jag skulle då säga lite om mig själv.
Mm.
Och jag tror det bara var 2 dagar efteråt så ringer det i telefonen och då är det en tjej som säger ja, hej, du har sökt till Dessertmästarna. Och jag säger ja, det har jag. Ja, är du sugen på att komma upp till Stockholm och på casting? Och jag bara, yes.
Ja, redo.
Ja, visst. Mm. Så det var ju jätteroligt. Mm. Och åker upp då till Stockholm. Och där bygger man då upp en dessert framför dem som sitter där då och intervjuar dig. Och ja, jag tänker väl inte så mycket mer på det, utan det gick hyfsat bra och jag gjorde det jag skulle liksom.
Mm. Vad gjorde du för dessert då?
Då var det en väldigt chokladdessert. Ja. Det var väldigt mycket choklad. Det var en chokladterrin, det var en hallonsorbet och massa olika detaljer av choklad och... Ja, väldigt, jag tror det var någon vit kaffe, panna cotta och lite sådana grejer också. Så det var mm. väldigt mycket, men mycket choklad definitivt.
Mm.
Sen då kom hem och ja, gick väl till jobbet som vanligt. Och några dagar senare så ringer de och säger att du är antagen. Och det var ju skithäftigt.
Ja, det måste ju varit lite sådär... Jaha, stämmer ja, det verkligen?
Att det var jag liksom, för att grejen var den att samtidigt som jag sökte så en annan vän på Facebook som är riktigt, riktigt duktig, han sökte också och han hade också varit uppe på audition och hela biten där och jag tänkte att ja, men han får ju det. Men de gick nog på karaktär tror jag, för att jag fick ju det och han fick inte det.
Nej, precis. Så att, det var lite en helhet.
Ja. Så att bara att komma med i tävlingen var för mig en vinst. Det var jättehäftigt.
Det förstår jag verkligen.
Sen när man väl var där så var det ju väldigt speciellt. Det är ju stressigt, mer stressigt än vad det är på en restaurang. Och du har lampor, kameror rätt upp i ansiktet. Det händer väldigt mycket på kort tid. Och du ska producera fram en dessert på väldigt kort tid.
Utan förberedelse ja, egentligen alls.
Ja, det var kaos. Det var riktigt, riktigt jobbigt. Vissa av detaljerna som jag gjorde ja, var jag ju bäst på. Vann ju någon av tävlingsdelarna, men samtidigt jag tycker det bara var roligt att vara med, träffa dessa stora människor, alltså juryn, de är ju lite häftiga. Samtidigt, det viktigaste för mig var ju de här som tävlade.
Ja, alla deltagare.
Ja, alla deltagare. Än idag så är vi jättegoda vänner. Vi hör av oss på Facebook och liknande. Och...
Ja, man får väl ett väldigt speciellt band när man delar en upplevelse som inte så många gör.
Ja. Mm. Och en av killarna som var med, han har ju varit med och tävlat i både VM och OS, så att han är ju jätteduktig. Och det är ju jätteroligt att hålla kontakt med sådana människor.
Ja, precis. Jättespännande. Verkligen. Är det något moment där som du kommer ihåg särskilt eller sådär?
Ja, jag gjorde en chokladspiral där alla misslyckades i stort sett, men jag lyckades. Så det är ju det som man tar med sig.
Ja, och det är ju det som är så viktigt, att man tar med de här...
Ja.
Alltså guldkornen, ja, man ska säga.
Ja. Det bästa och det sämsta tar man med sig.
Ja, precis.
Jag kommer också ihåg när, vad heter han, fransmannen Sebastian kommer fram till mig och säger, vad har du gjort?
Ja.
Då hade jag bränt mina macrons, om det var två gånger i rad.
Ja.
Så att, men jag lyckades den tredje gången. Mm. Så att det,
men det är väl stressen också?
Ja, visst är det det. Det.
Och du var med några veckor i programmet?
Ja, jag var med i tre avsnitt. Det var ändå mer än jag trodde från början. Jag tänkte, jag åker väl ut först, men det gjorde jag inte. Och det, jag är jättestolt. Ja. Gillade det de såg på tvn och det uppskattade jag.
Ja, och bara som du säger, att bli antagen.
Ja,
det är ju liksom en stor vinst i sig.
Ja, visst. Det var ju det största, tyckte jag.
Och nu, du driver ett företag.
Ja, Malmstens mat och choklad. Ett litet hobbyföretag. Som, ja, jag har till att folk ska gifta sig och ska göra lite praliner till det eller till marknader då som jag gör pralinerna.
Mm. Mm. Och vad är drömmen liksom? Om du får spåna helt fritt här,
ja, då är
för det får man här.
Ja, det är det som är, hade jag haft pengarna så hade jag nog varit i drömmen redan för länge sedan, men det handlar ju om att investera i ganska mycket pengar.
Mm.
Det är ju att ha en butik med
tillverkning,
göra choklad ifrån bean to bar och göra praliner, folk ser när man gör dem liksom lite glas där och verkligen få fram det här bästa av det bästa.
Ja, precis.
Det är liksom min dröm, kunna ha det. Även på sommaren kanske då ha lite glass och hela den biten och kanske lite café.
Precis, lite dessertcafé. Ja, det hade verkligen varit något.
Det hade verkligen varit min dröm att få igång det. Nu är det ju liksom i basis att jag har liten produktion hemma.
Ja, precis.
Så att det är långt ifrån verkligheten att vara i en butik med alla maskiner och hela den biten.
Men man måste ju börja någonstans.
Absolut, man... ja.
Och i företags... När startade du företaget? Var det då?
Oh, jag vet inte hur många år sedan det är, men det är nog en 10-15 år sedan.
Mm. Men det var ändå 5 år sedan ungefär som du stod första marknaden och började?
Ja, eller? Det kan man väl säga. Cirka 5, ja, strax över 5 år sedan.
Mm, precis.
Så att, ja, sakta men säkert.
Sakta men säkert.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Blev det som du hade tänkt dig med allt det här med chokladen? Alltså, kunde du tänka dig att det skulle bli så här när du började? Intressera dig för den där champagnekorken?
Nej, jag hade, nog inte, jag hade nog ingen tanke på att jag skulle stå med detta varenda lediga tid.
Nej.
För det är ju verkligen det jag gör.
Mm.
När jag har ett arbete så direkt när jag kommer hem på fredagskvällen så sätter jag igång med min produktion och kör den liksom fredag, lördag, söndag. Så att, nej, det hade jag inte haft någon tanke på alls från början, utan det har bara vuxit och blivit en stor glädje.
Och när jag pratar brukar vi också prata om de här utmaningarna då. Vad som är de största utmaningarna i ditt företagande eller i...
Ja, mitt största problem nu det är ju att jag börjar bli så pass stor så att jag behöver nästan hitta en lokal. Ja. Behöver nästan ta det här steget och hitta en butik eller bygga någonting i trädgården.
Mm.
Alltså en byggnad där jag kan vara.
Ja, precis.
För det börjar bli liksom mer och mer.
Ja.
Och det är ju dit jag vill, men samtidigt man måste hitta ekonomin i det hela också.
Jo, men det är väl egentligen det jag upplever med de mathantverkarna som jag har träffat i podden. Att det är utmaningen för alla egentligen.
Ja.
Att man ska stå på egna ben och man vet ju egentligen inte riktigt hur det kommer gå. Alltså det är ju en osäker väg dit.
Jajamän.
Men man brinner ju för det så pass mycket med och tycker det är så roligt så man kan ju inte bara släppa det.
Nej, det går inte. Utan det är, drivkraften är ju att man vill stå där en dag på egna ben och driva ditt eget företag fullt ut. Inte som precis. Ett hobbyföretag utan som ett riktigt företag.
Och då så är vi inne på de här sista frågorna som jag har i podden som jag alltid använder. Och då är den första om du kan ge några förslag till någon som vill göra en förändring i livet, alltså det kan vara eller kanske vill starta ett företag eller jobba någonstans men känner väl egentligen att det är inte här jag vill vara, jag vill göra någonting annat men inte våga ta steget eller vad tror du?
Det är svårt, men det viktiga är att man gör det man tycker om. För min del så har det ju varit att jag har bytt väldigt många arbetsplatser. Men det är ju att jag har ju lärt mig från plats till plats mycket, alltså man tar med sig godbitarna och
varför tror du har bytt arbetsplats flera gånger?
Det är nog oftast att jag blir mätt på upp att jag inte får ut mer av processen. Sen har det ju varit många andra anledningar,
det
har
precis.
Varit konkurser och annat också,
men
att när jag självmant har bytt en arbetsplats har det nog varit att man är mättad av kunskapen på det stället och ta med sig det bästa därifrån till en ny plats. Men det har ju också varit att jag har ju inte bara jobbat som kock hela tiden utan nu de sista åren har jag jobbat som konditor också.
Ja, precis.
Och det har ju också gjort att det var ju också en språngbräda som jag visste inte om jag skulle kunna klara av.
Nej.
Men jag löste ju verkligen grejen att göra och det blev ju också en grej att komma ifrån en säker miljö där jag visste vad jag gjorde och gå in någonting som jag inte hade en aning om.
Nej, det måste ju varit skrämmande.
Det var väldigt skrämmande, men samtidigt jag gjorde ju verkligen det jag tyckte om.
Ja.
Och det gjorde ju att jag lyckades.
Ja, precis.
Och för mig är det nog viktigaste att man gör det man tycker är roligt.
Mm.
Så att ta sig från en arbetsplats till någonting helt annat, det är för mig nog bara viktigt att göra.
Mm.
Och speciellt innan man blir för gammal.
Ja, precis.
Så att det känner jag är nog ett viktigt steg om man vågar.
Ja, precis. Och just som du säger, kanske bryta sig loss. Om man då ska ge tips att man måste nog våga ta det där steget ändå.
Ja, man måste bara säga till sig själv att nu gör jag det.
Mm.
För jag menar, det kan ju bara bli att ja, det funkade inte. Nej, men då får man ju falla tillbaka på den utbildningen man hade innan eller vad det nu än är.
Ja, precis.
Så att, så farligt är det inte.
Och har du något motto? Eller något du lever efter liksom? Någon livsfilosofi? Eller bara choklad?
Ja, det är mycket choklad är det.
Ja.
Nej, jag har nog inget motto utan jag försöker dela med mig av min kunskap.
Mm. Och förebild med, brukar jag gå in på där. Men vi pratade lite om mentor innan.
Är det... Ja, det är ju Gustav Mabruk som är min stora förebild så.
Och han är chokladtillverkare.
Han är en konditor av rang. Han blev ju 2019 blev han ju världens konditor.
Mm.
Och det, han är stor, alltså han är skithäftig. Mm. Jätteroligt att umgås med honom.
Mm.
Inspiration på hög nivå.
Och vad gör du för att ladda dina batterier? Alltså fylla på med ny energi?
Där är faktiskt olika. Jag har ju, eller rättare sagt frun, jag köpte en häst till henne för några år sedan. Och det kan faktiskt vara en väldigt skön avkoppling att följa med ner till stallet och ta hand om Isak som han heter.
Mm.
Det är väldigt rogivande. Men jag har även golf som jag rensar hjärnan med, eller som på vintrarna om man kommer iväg och åker skidor. Så det är mycket sån naturgrejer som jag gör.
Ja, precis.
För att komma ifrån.
Mm. Och röra på sig och liksom frisk luft. Och... Ja,
det är en bra kombo.
Ja, jättehärligt.
Ja.
Och djur har ju också någon sån här... Nu pratar jag väldigt gott för djur såklart, eftersom jag är lite djursamlare själv.
Jo.
Men det har ju en lugnande effekt. Ja, alltså man, jag personligen, det finns ju ingenting bättre.
Nej, och en stor häst som bara...
Ja.
Ja, kela med en, det är skithäftigt. Mulen. Ja, det är jättehäftigt.
Svårslaget.
Ja, det är det.
Om någon vill komma i kontakt med dig, kanske köpa praliner, kanske liksom anlita dig till någonting.
Då kan man ju nå mig på många olika sätt. Det är ju antingen på Facebook, där har jag ju min egen sida. Där har jag ju även då min chokladsida, Joakims chokladpraliner.
Mm.
På Instagram har jag ju Joakim Malmsten. Man kan ringa mig, man kan mejla mig. Och,
har du en hemsida där dina uppgifter står?
Alltså
eller?
Hemsidan är väldigt isidosatt.
Mm.
Jag tror inte jag har uppdaterat den på 2 år.
Nej, precis. Kanske bra om man inte har Facebook och så vidare. En mailadress.
Ja, då är det ju mitt namn, snabla@hotmail.com i sådana fall.
Tack snälla för att jag fick komma till dig.
Tack själv, jättetrevligt.
Det har varit väldigt roligt att få liksom den här helhetsbilden av hela processen vid chokladtillverkning. Mm.
Ska vi gå ut och njuta lite choklad i köket
jag
nu?
Jag kan ju knappt liksom vänta. Sånt godismonster som jag är, höll upp sig. Men det här är ju också så att man ska verkligen njuta.
Ja. Du kommer inte kunna äta många stycken. Nej, utan det är där att man njuter och får en fullvärdig pralin i munnen. Det
precis, jättespännande. Mm. Ja, jag ser verkligen fram emot det.
Härligt.
Men tack snälla för att jag fick komma. Och sen får jag ju önska dig lycka till med framtida planer.
Mm.
Jag hoppas verkligen att man får se snart.
Det får vi ju se.
En lokal komma fram på något sätt.
Absolut.
Ha det riktigt bra nu så ses och hörs vi säkert.
Tusen tack.
Tack.